Varmt välkommen till Fantastisk hälsa. Mitt namn är Johan Erklem. Jag är kock och matentreprenör.
Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
Och jag heter Nils Persgård. Jag är performance coach, kostholdsvägledare och idrottsutövare.
Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Och denna veckan ska vi besvara en fråga. Jag tror vi är inne en fråga då. Men jag tror det kommer säkert lite ut på svaret. Men och vi har fått faktiskt flera som har frågat om salicylater. Är det rätt uttalat, ja. Cecilia?
Det är rätt uttalat.
Ja, att man kan då vara känslig mot dessa salicylater.
Ja. Kan få lite konstiga symptom som man kanske inte riktigt förstår var de kommer ifrån.
Ja.
Så därför tänkte jag att vi skulle prata lite om det då.
Ja, spännande. Säkert många som inte kanske vet vad salicylater är för någonting också.
Den vanligaste salicylaten som folk kanske har provat och känner till, det är ju huvudvärkstabletter, aspirin. Det är en salicylat och vissa är ju jättekänsliga för det. Men vad man kanske inte tänker på, det är ju att salicylater finns i väldigt mycket mat. Och kan också då ge en massa konstiga symptom som man kanske då inte riktigt förstår att det kan vara kopplat till. Att maten då innehåller salicylater. Så det var lite det jag tänkte vi skulle prata om idag och försöka identifiera de värsta födoämnena som är höga på salicylater. Och vad man kan göra då för att eliminera dem och vilken typ av mat man då ska välja under ett par veckors tid för att se om det hjälper en, om salicylaterna kan vara ett problem för en. Salicylater finns faktiskt i väldigt mycket olika saker också. Det är inte bara födoämne och läkemedel, utan det finns faktiskt också en hel del hudvårdsprodukter. Det tänker man kanske inte på, men det finns faktiskt en hel del både shampoo och hudkrämer kan innehålla det. Och det har också att göra med att det många gånger används som ett konserveringsmedel. Så man får vara lite uppmärksam på om man känner igen någon av symptomen här och kolla igenom sina grejer och se om det kan vara någon anledning. Så salicylater är egentligen salicylsyra. Det är den man reagerar på. När den finns i olika typer av växter så är det egentligen växternas skydd mot olika typer av insekter och bakterier. Så det är ett sätt för dem att skydda sig, helt enkelt. Så innehåller de salicylater som då gör dem mindre attraktiva eller ger dem ett kemiskt medel att kunna försvara sig med, helt enkelt. Och vissa av oss är då mer känsliga mot salicylater än andra. Och det man behöver göra då, det är att skydda sig mot de ämnena ett tag tills dess att man som vanligt har oftast då läkt ut tarmarna. För ofta är det 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 handlar om, och balanserat tillbaka tarmslemhinna, matsmältningsfunktioner och de här olika typerna av ytskydd som man behöver i tarmarna för att kunna skydda sig mot de här ämnena och bryta ner dem, helt enkelt. Men som sagt, den är till för att ett naturligt skydd mot framförallt bakterier och olika typer av stressorer som finns i miljön. Svamp och insekter och sjukdomar, helt enkelt. Och vi använder den då ibland för att till exempel hjälpa oss vid huvudvärksbesvär eller om vi har feber. Den finns också i olika typer av färgämnen, kan man tänka på också. Och den kan faktiskt också finnas som smakämne. Så det måste man också tänka på. Och den kan finnas i parfymer också. Så misstänker man att man är lite känslig, så kolla upp det där med salicylater. Olika typer av munskölj kan också innehålla salicylater. Vad kan man då få för olika typer av symptom som är kopplade till salicylatkänslighet? De flesta reagerar trots allt på födoämne. Det är det vanligaste. Och det kan bli ganska så allvarliga och kraftiga symptom. Man kan till exempel bli hyperaktiv. Alltså att man får svårt att göra saker och ting lugnt, utan man blir uppjagad av de här substanserna. Hjärnan blir väldigt irriterad av dem. Vissa kan till och med få problem med minnet, minnesproblem, inlärningsproblem. Just därför att det retar hjärnan, så det blir svårt att koncentrera sig. Vissa blir väldigt röda i framförallt de kinderna, men också öronen. När man är salicylatkänslig. Så kinder och öron reagerar. De som har lite reaktiva luftvägar, till exempel astmatiker, kan reagera väldigt starkt på salicylater. De som har bekymmer med till exempel att man lätt svullnar i nässlemhinnor, det kan vara kopplat till salicylater. Som sagt, astma. Sen kan man få huvudvärksbekymmer av salicylater. Och man kan faktiskt också svullna om händer och fötter. Och sen kan man precis som vid histaminkänslighet få olika typer av hudutslag, nässelutslag, kliande hud. Och man kan också utveckla eksem. Vissa, när de äter den här typen av högsalicylat födoämne, de kan få magkramper. Vissa kan få diarré. Så att den ger olika typer av reaktioner i tarmytan helt enkelt. Vissa kan bli, i och med att den retar upp en, så kan man också få svårt att koppla av, och då kan man också få sömnstörningar, så få svårt att sova. Och det är ju lite svårt att liksom härföra det eller hänföra det till någon födoämne. Först när man liksom får de här symptomen, så vet man kanske inte riktigt var de hör hemma. Men har man någon av de här och inte hittar någon annan orsak till de här symptomen, så kan man alltså prova faktiskt att utesluta salicylater, så att kan man se om det skulle kunna vara det. Man kan ta gentester för att se om man har en ökad risk för att vara känslig mot salicylater. Så det går faktiskt att se på genetiken om man har olika typer av riskfaktorer för att vara sämre på att hantera salicylater. Så det är ett sätt att ta reda på det. Annars är det många gånger en uteslutningsproblematik. Alltså att om man har den här symptomen som jag pratat om här, om man inte hittar någon annan orsak till dem, då kan det vara kopplat till salicylater. Och tyvärr är det så också att de födoämnen som är nyttiga för oss, många av dem innehåller väldigt mycket salicylater. Hudproblem som också kan bero på salicylater, det är till exempel de här som man kan få på kinder, näsa och haka, som brukar diagnostiseras som rosacea. Men bakom dem kan det faktiskt också ligga en salicylatkänslighet som kan göra det svårt att bli fri från rosacean, även med läkemedel som man både har på huden och som man tar invärtes. Så att det är en uteslutningsproblematik här i detta. Man kan då prova som sagt att utesluta saker om man skulle misstänka eller känna igen de här symptomen om man inte kommer till rätta med dem. Och vill man då, så kan man också göra gentester naturligtvis för att kolla upp det. Vad salicylaterna gör, det är att de helt enkelt aktiverar mastcellerna, så att samma celler då som aktiveras när man är histaminkänslig, och det är det som gör det lite lurigt, så man får liknande symptom. Men det är inte det att man inte kan bryta ner histaminet, utan det är istället att man då är känslig mot salicylaterna som frisätter histaminet från mastcellerna, och då drar igång de här inflammatoriska responserna, och det är också därför man får symptom från mag-tarmkanalen. Man får symptom från hjärnan, därför att där får du, frisätter du också histamin, och histamin är ett retande substans för hjärnan, därav de här olika symptomen som du kan få därifrån. Så det är lite lurigt att ta reda på om det då skulle vara salicylaterna som ligger bakom det. Personer som då har olika typer av födoämnesallergier eller till exempel inflammatoriska tarmsjukdomar, de har ofta också en genetik för att vara mer intoleranta mot salicylater. Så har man någon typ av födoämnesallergier eller till exempel en inflammatorisk tarmsjukdom, då kan man också under ett par veckors tid utesluta salicylatrika födoämnen eller välja salicylatlåga födoämnen tag och se om ens symptom förbättras. För de har då också en ökad risk. att bli känsliga för salicylaterna. Mastcellerna har vi också i huden, det är därför vi kan få symptom ifrån huden på salicylaterna också. Och det innebär ju också att både det du tar i, alltså äter eller får i dig inifrån, men också naturligtvis det då du smörjer på huden eller använder i form av parfymer eller rengöringsmedel och sånt kan också innehålla salicylater. Så man kan få det både inifrån och utifrån, och det är för att huden, på huden har, eller under huden så har vi också massa mastceller som då kan frisätta histamin.
En fråga där.
Ja?
Står det då, alltså du sa att det kan finnas viss shampoo och hudvård. Står det märkt som salicylsyra?
Ja, eller vad står det? Salicylsyra. Det gör det. Ja. Det gör det, men det är ju ingenting sådär som man måste varna för, utan det är så att man måste vara uppmärksam på själv om man misstänker, så man får liksom gå och vända på sin egna förpackning och grejer och titta på dem helt enkelt och se om de innehåller salicylsyraföreningar.
Ja.
Och så kan man också leta efter, vissa är ju lite luriga därför att man märker ut dem i olika E-nummer, så då får man gå in i sådana här E-nummerslistor och titta. För ibland skriver man inte ut, utan man skriver ett E och så ett nummer efter istället.
Ja.
Så då får man leta, och det är bara att slå upp dem på nätet, det är inga konstigheter att hitta dem så att säga. Men ibland är de luriga eftersom de inte skriver ut, utan de skriver det som ett E-nummer istället.
Mm.
Så det är ett tips då att gå in i sådana listor. Om vi då kikar lite på mat som innehåller höga nivåer av salicylsyra. Så är det som sagt en hel del som vi äter och som är nyttigt för oss, men som då kan ställa till det för oss när vi hamnar i olika typer av inflammatoriska tillstånd och är känsliga för de här. De födoämnen som har högst innehåll av salicylater, där har vi till exempel, vi har majs, vi har olika peppar, alltså chilipeppar, vi har rädisor, spenat, vår favorit tomat som också har lektiner, har också salicylater. Skalet på zucchini har salicylater. Svamp innehåller salicylater om de är på bork, inte om de är färska dock. Men svamp på bork, ja. Broccoli. En annan favorit, sötpotatis, innehåller mycket salicylater. Squash, olika typer av algprodukter är höga salicylater. Torkad frukt, alltså egentligen all form av torkad frukt är höga på salicylater. Och sen har vi då alla bär i stort sett, tyvärr. Vi har blåbär, vi har hallon, jordgubbar. Sen har vi olika typer av alltså vindruvor, nektariner, citrusfrukterna och tyvärr oliver och olivolja. Olivolja är väldigt rik på salicylater.
Så väldigt mycket nyttigheter alltså.
Det är precis just det som är problemet. Och det du vill komma åt här då, det är ju som jag säger, det är ju den här underliggande reaktionen. Alltså läka ut tarmarna, få ordning på om det är någon födoämnesallergi, som man får bort det som triggar ditt immunförsvar, som sen i sin tur gör att de här salicylaterna lättare frisätter histaminet ifrån mastcellerna. Så här handlar det liksom att komma åt och läka ut och få upp de här, som jag säger, skyddsstrukturerna, framförallt i tarmarna först. Och det är där du behöver få dem, så att du får ett intakt inflammationssvar. Och sen lugnar reaktionerna ner sig, och då kan du börja lägga tillbaka födoämnena igen. Och då lägger du tillbaka dem sakta men säkert. Men det är tarmytan som du måste ha kontroll på när du lägger tillbaka salicylatrika födoämnen.
En fråga då. Triggas det då, så du snackar om som innehåller lektiner. Det är då om man då har en känslig tarmyta. Lektiner är inte helt fördelaktigt för det heller. Det är då en kombination av salicylater och lektiner som gör att det blir ännu värre? Eller hör de ihop?
Kan bli. Alltså det är just det här att det som spelar roll, det är ditt eget system i botten som har triggat egentligen igång en känslighet i ditt system. Så låt oss säga till exempel att du är pollenallergisk. Beroende på att du är pollenallergisk mot, så har du ofta korsreaktioner mot olika födoämnen. Och när du då drar igång ett immunförsvar mot det så kommer det i sin tur reta tarmen och då ökar den här belastningen på immunförsvaret. Och då ökar också risken för att tarmytan blir angripen på ett eller annat sätt och du får en ökad inflammatorisk respons. När du får en ökad inflammatorisk respons, det är då vi får de här problemen med läckage av ämne, frisättning av de här cytokinerna som retar. Och då kan vi då aktivera mastcellerna som då massivt släpper ut histamin.
Ja.
Så att problemet uppstår egentligen inte förrän dess att du har någon form av förskada i det, såvida du inte är väldigt, väldigt känslig för salicylater utifrån din genetik. Men då är man oftast känslig för dem ganska tidigt i livet.
Ja,
utan det brukar, när man blir känslig för salicylaterna så är det alltid ett agens först som har dragit igång reaktionsmönster.
Mm.
Så det kan man tänka på och se liksom hur det ser ut för en själv. Men A och O här för att få ordning på det, det är att se till att få lugn och ro på tarmytan, bygga tillbaka hela strukturer, få upp alla de här skyddsbarriärerna i tarmen. Och då kan man behöva ta bort de här födämnena som jag pratar om då. En hel del örter och kryddor är också rika på salicylater. Där har vi curry, vi har cayenne, vi har ingefära, kanel. Vi har oregano, kummin, har vi mer, rosmarin, selleri och selleripulver är också någonting som är väldigt rikt på salicylater, naturligtvis då det som är gjort på chilifrukter, alltså chilipulver och så. Vanligt kaffe och te är ofta rika på salicylater, däremot inte koffeinfritt kaffe, alltså decaf-kaffe, är inte rikt på salicylater. Så då kan man gå över till decaf. Alla söta drinkar, alltså typ alltså läsk och så, har ofta salicylater i sig. Ketchup är en sån produkt som har mycket salicylater. Vinäger, mycket salicylater. Och sen har vi då konstgjorda färgämne. Då är vi inne på det här att man måste kolla upp det när man tittar på olika typer av produkter. När man handlar helt enkelt. Så att man är medveten om det. Så att om du misstänker och känner igen någon av de här symptomen så är det den här typen av födämnen man då tyvärr måste utesluta ett tag. Till systemet har lugnat ner sig och att man har hunnit läka ut och få en hel tarmyta. Det är det som är det viktiga.
Mm.
Och för att hjälpa sig själv också så kan man använda olika typer av stöd för att få de här mastcellerna att bli stabilare. Men det är en annan historia där vad man ska använda där. För då får man gå in mer i detaljer. Och då måste man se specifikt vad man själv behöver. Men det enklaste här det är faktiskt att starta med att ta bort de här högsalicylatfödoämnena i första hand och titta på sina hudvårdsprodukter. För det är där du har de mesta av salicylaterna.
Ja, jag kollade upp vilka E-nummer där. Det är 217, 218, 219 som är förknippade med
salicylat. Då slipper de kolla det.
Ja.
Perfekt. Tjusigt.
Ja.
Då kan man tänka, okej, nu har hon dragit upp allt det här med alla de här födoämnena som innehåller salicylater. Vad är det kvar? Vad ska jag äta för någonting? Det här verkar ju hopplöst. Men då ska man veta att oprocessat kött har inga salicylater. Men du kan liksom inte välja salami och sånt i disken utan det måste vara färskt kött. Och det bästa där det är nöt och det är kyckling. Och det är fisk. De är låga på salicylater. Tittar man sen på olika typer av frukt som faktiskt går att äta som är låg salicylatfrukt så har vi fikon och vi har banan, mango, päron, passionsfrukt. That's it. Okay. Men det är ändå lite som man kan välja på.
Man kan köra lite som tittar keto. Keto med lite frukt.
Ja, nej, men sen har vi då grönsaker som man kan äta. Och där har vi bambuskott, vi har brysselkål, vi har andra kålsorter, vi har selleri, Vi har vit potatis utan skal, för skalen innehåller salicylater. Men tar vi bort skalapotatisen så den vita potatisen är låg på salicylater. Lök, linser, mungbönor. Färska morötter har vi och isbergssallad. Och sen har vi sparris. Men det får inte vara den som är på bok, utan det måste vara färsk sparris. Så man tänker på det. Och sen har vi blomkål. Så att det är ändå lite saker som man faktiskt kan äta. Eller rätt så mycket. Du kan ändå få en ganska så bra kost på detta under de veckorna man då utesluter hög salicylat färdämnena. När det kommer till örter, kryddor som man kan använda, så är det lite tunnare på vad man kan välja där. Men man kan ha vitlök, persilja kan man ha, koriander och salt.
Okay.
Där har vi dem.
Ja, inte så mycket.
När vi kommer till dryckerna, som sagt, så kan man då ha decaf om man vill ha det. Och kamomillte går också bra. Så där får man också det i vatten, kamomillte och decaf. Som man får begränsa sig till under den tiden.
Men detta är relativt kort tid med tanke på att...
Det är en kort tid. Ofta rör det sig om 3-4 veckor.
Ja.
För att lugna ner systemet. Och att man då samtidigt, som jag säger, att man då kanske hjälper matsmältningen lite grann. Kanske väljer någon produkt som bygger tillbaka tarmytan. Och där har man något som heter zinkkarnosin framförallt, som täpper igen de här tight junctions. Men matsmältningsstöd och någonting som täpper igen ytan på mag-tarmkanalen är bra att ha.
Ja.
Ja. Tittar vi på fetterna så kan man faktiskt använda en vanligt smör. Man kan också ha ghee, alltså det klarnade smöret. Går jättebra. Proteinkällorna, som sagt, det är då animalierna. Och vi har också där ägg som går bra.
Funkar MCT-olja på fett?
Så nej.
Nej.
Gör det inte.
Right.
Funkar inte. Så att det är inte det att man behöver svälta. Där är ändå ganska mycket att välja mellan. Men det blir ju klart lite tråkigare. Det blir det. Och du får ju inte de här smaksensationerna direkt. För du har inte så mycket att krydda med. Så det blir lite vad ska jag säga, smakfattig mat. Visst, det blir det. Men det viktiga är ju att man bryter den här reaktionsmönstret som man har kommit in i. Och det rör sig om ett par veckor, så brukar man kunna hantera det.
Du sa salt där, eller hur?
Salt får man lov att ha, ja.
Så man kommer ju ganska långt med salt, fett, protein och någon grönsak.
Ja, och man får fram en god smak i det. Mm. Får man.
Precis.
Så att det är det, så att det är inte så att man inte kan klara av att äta detta och tycka att det är jättetråkigt, för det är det faktiskt inte. Alltså där finns ju ändå en variation i detta.
Ja.
Och det är ju, som sagt, det är en kortare tid som man behöver göra det. Något som kan ibland vara skönt när man har salicylatintolerans och systemet liksom uppstressat, så är det faktiskt att ta magnesiumbad. Så här Epsom-saltbad, för det lugnar också ner systemet. Ja, då. Så kan man faktiskt ta som en sån här litet stöd och hjälp.
Ja.
Kan man faktiskt. Men det viktiga är att du får bort högsalicylatföroämnena och ser till att ha en strategi för att läka ut tarmen. Det är så du kommer ur det. Vad är det?
Ja.
Och sen är det ju, som sagt, det här också då att du får ha fundera lite på att kanske blockera, för i och med att de är histaminfrisättande så kan man alltså blockera histaminfrisättningen. Det kan också faktiskt vara en stor hjälp. Och där har vi ju ämnen som till exempel quercetin, som är en blockerare som helt enkelt ser till att mastcellerna inte frisätter histamin, så den kan man lägga till som en strategi för att klara av det. Kan man göra. Så det är väl detta här man får tänka på. Och som sagt, Om man tror att man är histaminintolerant så kan det istället vara att man faktiskt är salicylatkänslig. Eftersom de ligger så nära varandra, de triggar samma mekanismer. Och då kommer man inte åt problemen.
Gör det hela ännu mer komplicerat.
Detta är precis det jag säger. Mm. Om du inte kommer till rätta med grundorsaken, låt oss säga att du tror att du är histaminkänslig, men det hjälper inte när du sätter in de här åtgärderna mot histaminkänsligheten. Då är det salicylaterna du ska ge dig på. Och då är det den här kosten. Mm. Och blir du då bra, för det vänder ganska snabbt. Så blir du då bra på 2 veckor på denna, så vet att det är salicylaterna egentligen och inte histaminet.
Mm.
Det enklaste är ju naturligtvis att göra ett gentest. Men det är inte alltid man kan det eller har möjlighet eller tillgång till någon som kan göra det åt den. Och då får man göra det här istället rent praktiskt.
Ja.
Så har man testat och drar ner på lektiner eller man är allergisk, man har försökt ta bort allting man är allergisk mot och man har försökt hantera histaminet och man ändå har de här symptomen som jag har pratat om idag, då kan det vara salicylaterna. Och då börjar man med den här kosten som jag har pratat om idag.
Ja.
Så kan man komma åt.
Perfekt.
Ja, men så det är inte ett helt ovanligt symptom. Och inte ett helt ovanligt problem heller.
Nej. Men är det många som känner till det som kommer till dig?
Svar nej. Det är det inte. Utan många gånger snubblar man över det. En del hudläkare kan ibland göra patienterna uppmärksamma på det. För de ser det ofta hos sina patienter. Eller kan misstänka det.
Mm. Intressant. Ja.
Och just det här med blossande kinder och röda öron, det är faktiskt ganska typiskt för salicylat.
Okay.
Konstigt nog, men det är det.
Ja, jag lärde mig massa nytt idag i alla fall, så hoppas att det kan hjälpa en del folk då som kanske har den här problematiken.
Ja, precis. Och liksom inte riktigt har kommit till rätta, har trott att det är någonting, och känner man nu igen sig något av detta, så är det väldigt, väldigt enkelt att testa och byta ut födoämnen och köra den här lågsalicylatkosten.
Perfekt. Ja, men bra. Men då känner vi oss nöjda för den här veckan.
Mm.
Perfekt. Så är vi tillbaka nästa vecka med något nytt och troligtvis ganska spännande också, förhoppas. Så tack för idag.
Tack för idag.
Tack för att du satt av tid att lyssna vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av, kan du gå in och skriva ett meddelande till oss direkt på vår Instagram-konto, är lättast, direktmeddelande där. Fantastisk Halsa är ett ord. Eller så kan du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhalsa.com. Tack! Thank you.